Plötsligt blev den gråhåriga kvinnans röst len som sammet. Om jag inte missminner mig var du en av dem som stödde valet av Mary Lill. Lillain rätade på sig med ett ryck. Hennes ögon sköt blixtar. Jag stödde Grå Ayas förslag, Romanda. Det var allt, sa hon indignerat. Hur skulle jag kunna föreställa mig att hon skulle bestämma sig för att använda skålen där och att ta med vildbrukare från havsfolket i cirkeln? Hur kunde hon tro att de visste lika mycket som Aisha Dare om att arbeta med vädret? Plötsligt tystnade hon. Hon var i färd med att försvara sig inför sin hetaste motståndare i salen, hennes enda verkliga motståndare. Och vilket utan tvekan var ännu värre ur hennes synvinkel, hon höll med Romanda angående havsfolket. Att hon verkligen höll med henne var det inget tvivel om, men att ge luft åt detta faktum var en annan sak. Romanda lät sitt kalla leende bli ännu bredare medan Lillane bleknade av ilska. Hon la sin bronsfärgade kjol i prydliga väck medan Lillane sökte efter något sätt att vända på situationen. Vi får se hur salen ställer sig till det hela, Lillane, sa hon slutligen. Tills en utfrågning går att genomföra tror jag att det vore bäst att Mary Lill inte träffar någon av de företrädare som varit med om att välja henne till det uppdrag hon har. Blotta antydan om en konspiration skulle tas mycket illa upp. Jag är säker på att du håller med om att jag borde vara den som talar med henne. Lillane blev en nyans blekare. Hon var inte rädd, inte så att det syntes. Men Egwene kunde nästan se hur hon räknade vilka som skulle kunna vara för och emot henne. Konspiration var nästan lika grav anklagelse som förräderi. Och för en dom krävdes endast lilla bifallet. Förmodligen skulle hon kunna undvika det, men inte de heta och bittra diskussioner som säkert skulle uppstå. Det fanns till och med risk för att Romandas klick skulle växa. Det skulle skapa väldiga bekymmer oavsett om Egwenes planer bar frukt eller ej. Och det fanns ingenting hon kunde göra för att hindra det utan att avslöja vad som egentligen hade skett i Ibordar. Hon kunde lika gärna be dem om samma erbjudande som Fowlane och Theodrin fått. Egwene drog efter andan. Hon kunde kanske åtminstone förhindra att Charlie där användes som mötesplats i Tel Aaron Riord. Det var där hon träffade Elaine och Ninive nu. När hon gjorde det vill säga. Det hade gått flera dagar sen sist. Sen systrarna från salen hade börjat hoppa in och ut i drömvärlden hade det blivit svårt att hitta någonstans där man kunde vara säker på att de inte skulle dyka upp. Nästa gång jag träffar Elaine eller Ninive ska jag vidarebefordra instruktioner till Mary Lill. Jag låter er veta när hon är redo att möta er. Vilket skulle bli aldrig när Egwene fått göra som hon ville med de instruktionerna. De båda företrädarnas huvuden snodde runt och två par ögon stirrade på henne. De hade glömt att hon var där. Hon ansträngde sig för att hålla god min. Insåg att hon satt och trampade irriterat med ena foten och slutade med det. Hon måste spela med i den roll de trodde att hon hade ännu en tid. En kort tid. Nu kände hon sig i varje fall inte illamående längre. Bara arg. Mitt i denna tystnad kom Chesa inhastande med Egwenes middagsmål på en bricka med en liten duk över. Den mörkhåriga, fylliga medelålders kvinnan hade ett angenämt utseende och lyckades visa passande respekt utan att vara lismande. Hennes nigning var lika okonstlad som den mörkgrå klänning hon bar med bara en tunn, enkel spetskant runt halsen. Förlåt att jag tränger mig på, moder. Förlåt, Aisha Dare. Jag är verkligen ledsen att jag kommer så här sent, moder. Men det verkar som om Mary har gett sig ut på vift. Hon smällde förargat med tungan medan hon ställde ner brickan framför Egwene. Att ge sig ut på vift verkade mycket olikt Mary. Den kärva kvinnan tolererade fel hos sig själv lika lite som hos andra. Romanda rynkade ögonbrynen men sa ingenting. Hon kunde inte gärna visa allt för stort intresse för en av Egwens kammarjungfrur. Särskilt inte när kvinnan i fråga var hennes spion. Precis som Selam var Lilains. Egwen undvek att titta på Theodrin och Faulain som båda plikttroget stod kvar i sina respektive hörn. De liknade mer antagna än Aes Sedai. Kesa började öppna munnen men stängde den igen, kanske lite skrämd av de båda kvinnorna från salen. Det var med viss lättnad Egwen såg henne niga igen, mumla med er tillåtelse moder och lämna tältet. I andras närvaro undvek Kesa alltid att ge Egwen några direkta råd. Men just nu var även den mest indirekta påminnelse om att äta medan maten ännu var varm det sista Egwen önskade sig. Lilaine tog upp samtalet igen som om det inte hade avbrutits. Det viktiga är, sa hon bestämt, att ta reda på vad Athan Mir vill, eller vad pojken tänker göra. Han vill kanske bli kung över dem också. Hon höll ut armarna så att Faulain kunde lägga manteln över hennes axlar igen. En uppgift som den mörka unga kvinnan gjorde med största omsorg. Ni glömmer inte att meddela mig om ni kommer på någonting om det, moder. Det var en hårfin gräns mellan hennes begäran och en befallning. Jag ska fundera noga på saken, sa Egwen. Vilket inte nödvändigtvis betydde att hon skulle dela med sig av sina tankar. Hon önskade att hon hade någon aning om vad svaret kunde vara. Att Athan Mir trodde att Rand var den Coramore som fanns beskriven i deras profetier visste hon, även om inte salen gjorde det. Men vad han ville dem eller de honom hade hon inte ringaste ledtråd till. Enligt Elaine hade havsfolkskvinnorna som var med dem ingen aning om det. Eller sa i varje fall att de inte hade det. Egwen önskade nästan att någon av den handfull Aes Sedai som hade kommit från Athan Mir hade funnits i lägret. Nästan. På ett eller annat sätt skulle de där vindfinnerskarna ställa till bekymmer. Den saken var säker. En liten gest från Romanda fick Theodrin att störta fram med kvinnans mantel som om någon hade nypt henne. Att döma av Romandas min var hon inte alls belåten över att Lilaine återfått sitt lugn. Ni glömmer inte att tala om för Mary Lill att jag vill tala med henne, moder, sa hon. Och det var överhuvudtaget ingen begäran. En kort stund stod de båda företrädarna kvar och stirrade på varandra. Egwen hade de glömt bort igen i sin ömsesidiga fientlighet. De lämnade tältet utan ett ord till henne och var mycket nära att knuffa varandra på vägen innan Romanda slack ut först och drog med sig Theodrin i sitt kölvatten. Med blottade tänder praktiskt taget föste Lilain ut Faulain framför sig. Jean lät höra en innerlig suck och gjorde inga försök att dölja hur lättad hon var. Med er tillåtelse, moder, muttrade Egwen med tillgjord röst. Om ni tillåter, moder, ni kan gå, döttrar. Hon släppte ut ett långt andetag och lutade sig tillbaka mot ryggstödet, vilket genast fick henne att hamna i en hög på mattorna. Hon tog sig långsamt upp igen, drog kjolen på plats med ett ryck och rättade till stolen. Det hade i varje fall inte hänt inför de där båda kvinnorna. Gå och få dig någonting att äta, så. Och ta med det hit. Vi har en lång dag framför oss. Vissa fall gör mindre ont än andra, sa Jean tyst för sig själv, men fullt hörbart precis innan hon slank ut. Det var tur att hon var så snabb, annars skulle Egwen kanske ha gett henne en del att lyssna på. Hon var emellertid strax tillbaka och tillsammans åt de hårda rundstycken och linsgryta med sega morotsbitar och små köttbitar som Egwen valde att inte titta allt för noga på. De blev bara avbrutna några få gånger då de tystnade och låtsades studera rapporter. Kesa kom för att ta bort brickan och sen igen för att byta ut ljusen. Det sista knorrade hon över, vilket inte var likt henne. Vem hade trott att Shelam också skulle försvinna, muttrade hon halvt för sig själv. Hon är väl att vänslas med soldaterna kan jag tro. Den där Halima har dåligt inflytande över henne. En mager yngling med rinnande näsa kom och bytte ut de redan slocknade kolen i fyrfaten. Den ärmelin tronande hade det varmare än de flesta, men det sa inte så mycket. Han snubblade över sina egna stövlar och gapade stort när han såg Egwen, vilket var högst tillfredsställande efter de båda företrädarnas besök. Cherian kom för att fråga om Egwen hade några vidare instruktioner att ge henne, av alla upptänkliga saker, och verkade sedan vilja stanna kvar. De få hemligheter som hon kände till gjorde henne ganska nervös. Hon flackade i varje fall oroligt med blicken. Det var allt. Egwen visste inte om det berodde på att ingen ville besvära den ärmelintronande i onödan, eller om alla visste att det var i salen som de verkliga besluten fattades. Jag vet inte vad man ska tro om den här rapporten om soldater som rör sig söderut från Kandor, sa Shoan så snart tältfliken föll ner bakom Cherian. Det är bara en enda rapport. Gränslandstrupperna beger sig sällan långt från stora fördärv. Men det vet alla, så det är knappast någonting som någon skulle få för sig att hitta på. Hon läste inte längre på något papper. Shaw hade hittills lyckats bibehålla en mycket bräcklig kontroll över den ärmelintronandes nätverk av kunskapare. Hon tog emot en stadig ström av rapporter, rykten och skvaller som hon och Egwen måste gå igenom för att gallra ut vad som skulle vidarebefordras till salen. Lin hade sitt eget nätverk som bidrog till flödet. Det mesta vidarebefordrade dem. Det fanns vissa saker som salen måste veta, och det fanns ingen garanti för att de olika Aya skulle avslöja vad deras egna spioner hade fått veta. Men de måste sålla bort allting som kunde vara farligt eller dra uppmärksamheten från deras verkliga mål. På sista tiden hade det inte varit mycket gott som kommit flytande i dessa strömmar. Från Carhain spred sig oräkneliga rykten om Aesir som hade allierat sig med Rand eller än värre blivit hans tjänare. Men de gick förstås att avfärda utan vidare. De visa ville inte säga mycket om Rand eller någon som hade med honom att göra. Men enligt dem väntade Merana på att han skulle komma tillbaka. Och det faktum att det fanns systrar i solpalatset där draken återfödd hade sin första tron var säkert nog för att sätta fart på sådana rykten. Andra var svårare att bortse ifrån även om det var svårt att veta hur de skulle tolkas. En boktryckare i Ilien påstod sig ha bevis på att Rand hade dödat Martim Stefanos med egna händer och förintat kungens kropp med kraften. Medan en hamnarbeterska i samma stad hävdade att hon hade sett den forne kungen bäras ombord på ett skepp, bunden, försedd med munkavle och inrullad i en matta. Fartyget hade sedan seglat iväg i natten utan hamnkaptenens välsignelse. Den första varianten var betydligt troligare än den andra, men Egwen hoppades att ryktet inte nått någon av Ayas kunskapare i Ilien. I systrarnas ögon hade Rand redan alldeles för mycket att svara för. Så fortsatte det. Shorshen verkade ha Ibordar i ett fast grepp och mötte mycket lite motstånd i staden. Det var kanske bara att vänta sig i ett land där drottningens verkliga makt inte räckte mer än ett par dagsritter från huvudstaden. Men det var knappast uppmuntrande. Shaido verkade finnas överallt, även om uppgifterna om dem alltid var förmedlade i andra eller tredje led. De flesta systrar verkade tro att de utspridda Shaido-styrkorna var Rands verk, trots att de visa förnekade det via Cherriam. Men det var förstås ingen som ville granska de visas påstådda lögn allt för närgånget. Egwen hade hört 100 olika ursäkter, men kontentan var att ingen ville möta älkvinnorna i Tal Aran Riord, utom de systrar som hade svurit Egwen sin trohet. Och de gjorde det bara för att de blivit beordrade. Anaya hade helt torrt beskrivit mötena som mycket koncentrerade lektioner i ödmjukhet och verkade inte det minsta road. Det kan inte finnas så många Shaido, muttrade Egwen. Ingen hade lagt några örter i den andra omgången kol som nu sakta började dö och den tunna röken i luften fick det att svida i ögonen på henne. Om hon motade ut den med kraften skulle den sista värmen också försvinna. En del av det här måste vara stråtrövares verk. Vem kunde skilja en by som tömts av att folk flytt undan rövare från en som Shaido hade tömt? Särskilt om informationen kom i tredje eller femte hand. Det finns onekligen tillräckligt gott om rövaren för att de skulle kunna ligga bakom en del av det. De flesta utgav sig för att vara draksvuna, vilket sannligen inte var till någon hjälp. Hon gned sig om axlarna för att försöka mjuka upp de spända musklerna lite grann. Plötsligt märkte hon att Sean satt och stirrade ut i luften så intensivt att hon såg ut att kunna trilla av pallen när som helst. Håller du på att somna, Sean? Visserligen har vi arbetat större delen av dagen, men det är fortfarande ljust ute. Genom rökhålet syntes mycket riktigt dagsljuset, men det verkade vara på väg att skymma. Sean blinkade. Jag ber om ursäkt. Det är en sak som jag har tänkt mycket på den sista tiden och jag har försökt bestämma mig för om jag ska berätta den för er angående salen. Salen? Ja, om du vet någonting om salen. Jag vet ingenting, avbröt Ja henne. Det är bara en misstanke. Hon gav ifrån sig ett irriterat ljud. Om ens det. Jag vet i varje fall inte vad det är jag ska misstänka. Men jag ser ett mönster. Då är det bäst att du berättar om det för mig, sa Egwen. Shaw hade visat sig vara mycket skicklig i att uppfatta mönster där andra bara såg ett enda virvar. Shaw skruvade på sig och böjde sig framåt med spänd min. Det är det här. Bortsett från Romanda och Moriah är de som valdes in i salen i Salidar. De är för unga. Det var mycket som hade förändrats hos Shaw. Men det var tydligt att hon blev illa till mots av att prata om andra systrars ålder. Eskaraldi är äldst och jag är övertygad om att hon inte är mycket mer än 70. Helt säker kan jag inte vara utan att titta in och visliggarna i Tervallon eller fråga henne rakt ut. Men jag är så säker jag gärna kan vara. Det är inte ofta salen haft mer än en företrädare som är mindre än 100 år och här har vi 9. Men Romanda och Moriah är också nyvalda, sa Egwen mjukt och stödde armbågarna mot bordet. Det hade varit en lång dag. Ingen av dem är ung. Vi kanske borde vara tacksamma för att de andra är det. Annars skulle de kanske inte ha velat godta mig som ämelintronande. Hon kunde ha påpekat att Sean själv hade blivit vald till ämelintronande när hon var mindre än hälften så gammal som Eskaraldi. Men en sån påminnelse skulle ha varit grym. Kanske, sa Sean envist. Romanda hade en säker plats i salen så snart hon dök upp. Jag betvivlar att det finns en enda gul syster som skulle våga ha några invändningar mot att en av stolarna blev hennes. Och Moriah, hon är inte en av dem som hänger på Lilaine. Men Lilaine och Lyrell trodde förmodligen att hon skulle göra det. Jag vet inte, men märk mina ord. När en kvinna blir upphöjd utan att ha åldern inne så finns det ett skäl därtill. Hon tog ett djupt andetag. Även när jag blev det. Saknaden gav henne ett plågat uttryck. Säkerligen saknaden efter ämelintronen. Kanske efter allt annat som hon hade förlorat. Minen var borta nästan lika fort som den kommit. Egwen trodde inte att hon någonsin känt en kvinna som hade Joan Sanges styrka. Den här gången finns det gott om systrar i lämplig ålder att välja mellan. Och jag har svårt att tro att ingen av dem skulle bli vald av 5 Aya. Det finns ett mönster och jag tänker ta reda på hur det ser ut. Egwen höll inte med. Förändringens vindar blåste överallt, vare sig Sean ville se det eller ej. Elida hade brutit mot sederna och nästan mot lagen när hon bemäktigat sig Joans plats. Aesir hade flytt tornet och låtit omvärlden få kännedom om det. Och åtminstone det senare hade aldrig hänt förut. Förändringar. Det var större risk att äldre systrar klamrade sig fast vid gamla synsätt. Men till och med en del av dem måste se att allting förändrades. Det var säkert därför man hade valt yngre kvinnor som var mer öppna för det nya. Borde hon befalla Joan att sluta öda bort sin tid på det här? Joan hade tillräckligt mycket annat att göra. Eller skulle det vara en god gärning att låta henne fortsätta? Hon ville så innerligt gärna bevisa att förändringarna som hon såg egentligen inte var verkliga. Innan hon hann fatta något beslut kom Romanda in i tältet och höll tältfliken öppen. Långa skuggor sträckte sig över snön utanför. Kvällen närmade sig med snabba steg. Romandas min var lika mörk som dessa skuggor. Hon spände blicken i Joan och fräste ett enda ord. Ut! Egwene nickade nästan omärkligt. Men Joan var redan på fötter. Hon snubblade till och nästan sprang ut ur tältet. En syster i Joans ställning förväntades lyda alla systrar som hade Romandas styrka med kraften, inte bara salens företrädare. Romanda slängde igen tältfliken och omfamnade urkällan. Shaidas glöd omvärvde henne och hon vävde en skyddsformel mot avlyssning runt tältets inre utan att ens låtsas be Egwene om tillstånd först. Du är en narr, sa hon med sträv stämma. Hur länge trodde du att du skulle kunna hålla det här hemligt? Soldater pratar, barn lilla. Män pratar alltid. Brian ska skatta sig lycklig om inte salen låter spetsa hans huvud på en stör. Egwene reste sig sakta och slätade till kjolen. Visserligen hade hon väntat på det här, men hon måste fortfarande vara försiktig. Spelet var långt ifrån över och på ett ögonblick kunde allting vändas emot henne. Hon måste låtsas vara oskyldig tills hon visste att hon inte längre behövde låtsas. Måste jag påminna dig om att oförskämdheter mot en ärmelintronande är ett brott, dotter, sa hon istället. Hon hade låtsats så länge och det var så nära nu. Den ärmelintronande. Romanda tog några steg över mattorna till som var inom armslängds avstånd från Egwene. Att döma av hennes blick övervägde hon att ge Egwene en örfil. Du är ett spädbarn. Din bak minns fortfarande sista gången du fick smaka på spöet som novis. Efter det här ska du vara glad om inte salen sätter dig i ett hörn med några leksaker. Om du vill undvika det ska du lyssna på mig och göra som jag säger. Nu sätter du dig. Egwene kokade inombords men satte sig. Det var fortfarande för tidigt. Romanda satte sina knutna händer i sidorna med en skarp, belåten nick. Hon stirrade ner på Egwene som en sträng faster som läxar upp ett odyktigt brorsbarn. En mycket sträng faster. Eller en bödel med tandvärk. Detta möte med Palliver och Arathel måste genomföras nu när det är arrangerat. De väntar sig den ärmelintronande, så det är henne de ska få se. Du ska infinna dig med all den ståt och värdighet som ditt ämbete fodrar. Och du ska tala om för dem att det är jag som för din talan. Sen håller du tyst. Det kommer att krävas en fast hand och någon som vet vad hon sysslar med för att få dem ur vägen för oss. Utan tvekan kommer Lilaine att vara här vilken sekund som helst och försöka skaffa sig företräde. Men kom ihåg hennes bekymmer. Jag har tillbringat dagen med att tala med andra företrädare och det verkar troligt att Lilaine kommer att förknippas högst påtagligt med Marylils och Miranas misslyckande nästa gång salen sammanträder. Så det hopp du har om att kunna samla de erfarenheter som du behöver för att växa i stålan du har om halsen är helt i mina händer. Har du förstått? Jag förstår fullständigt, sa Egwene, med vad hon hoppades var en ödmjuk röst. Om hon lät Romanda föra hennes talan skulle det inte längre finnas några tvivel. Salen och hela världen skulle veta vem det var som höll Egwene Alvear i nackskinnet. Hon trodde att Romandas blick skulle borra sig rakt genom hennes huvud innan kvinnan slutligen nickade amet. Det hoppas jag att du gör. Jag tänker avlägsna Elaida från Amelin-tronen. Och det tänker jag inte låta gå i stöpet, bara för att ett litet barn tror att hon är stor nog att gå över gatan utan någon som håller henne i handen. Med en ljudlig fnysning slängde hon manteln om sig och gled ut genom tältöppningen. Skyddsformen försvann samtidigt med henne. Egwene satt och blängde mot ingången. Ett litet barn, brände kvinnan. Hon var den Amelin-tronande. Vare sig de tyckte om det eller ej så hade de upphöjt henne till detta ämbete. Och det skulle de bli tvungna att leva med, så småningom. Hon ryckte åt sig bläckhornet av sten och kastade det mot tältduken. Lilaine ryggade tillbaka och undgick nätt och jämt det skvättande bläcket. Inte så hetsigt, sa hon förebrående medan hon kom in. Hon frågade lika lite om lov som Romanda innan hon omfamnade urkällan och vävde en skyddsformel som hindrade att någon lyssnade på vad som sades i tältet. Istället för Romandas ursinne verkade Lilaine självbelåten. Hon gnuggade händerna och log. Jag behöver väl knappast tala om att din lilla hemlighet är uppdagad. Mycket illa gjort av först Brian. Men jag tycker att han är för värdefull för att dö. Vilket är tur för honom. Låt mig se nu. Romanda sa att mötet med Arathel och Pellivar ska äga rum, men att du ska låta henne tala. Har jag rätt? Egwene skruvade på sig, men Lilaine viftade med handen. Du behöver inte svara. Jag känner Romanda. Olyckligtvis för henne fick jag kännedom om det här före henne. Och istället för att springa raka vägen hit har jag pratat med de andra företrädarna. Vill du veta vad de tycker? Egwene knöt händerna i knät där hon hoppades att det inte skulle synas. Jag förmodar att du tänker tala om det för mig. Du är inte i en sån position att du kan använda den tonen mot mig, sa Lilaine vast. Men i nästa ögonblick var hennes leende tillbaka. Salen är missnöjd med dig, mycket missnöjd. Vad Romanda än har hotat dig med, och det är inte så svårt att föreställa sig, kan jag sätta i verket. Romanda och sin sida har gjort flera av företrädarna upprörda med sina buffelfasoner. Så om du inte vill bli av med den lilla myndighet som du trots allt har, är det bäst att du förvånar Romanda imorgon genom att säga att jag ska föra din talan. Det är svårt att begripa att Arathel och Pellivar varit så dumma att de satt igång en sån här sak. Men när jag är klar med dem kommer de att slinka iväg med svansen mellan benen. Hur ska jag veta att du inte sätter hotet i verket ändå? Egwene hoppades att hennes muttrande lät mer trumpet än argt. Ljus, så trött hon var på det här. Därför att jag säger att jag inte ska göra det, snäste Lilaine. I det här laget borde du väl begripa att du inte bestämmer över någonting alls. Det är salen som bestämmer. Och där står det mellan Romanda och mig. Vänta 100 år så kanske du har vuxit i stålan. Men nu sätter du dig lugnt och prydligt med knäppta händer och låter någon som vet vad hon gör avsätta Elaida. När Lilaine hade gått satt Egwene kvar och stirrade igen. Den här gången behärskade hon sin vrede. Kanske du har vuxit i stålan. Nästan samma sak som Romanda hade sagt. Någon som vet vad hon gör. Tänk om hon faktiskt bara lurade sig själv. Tänk om hon var ett barn som förstörde någonting som en erfaren kvinna enkelt kunde hantera. Jean kom in i tältet. Hon såg bekymrad ut. Gareth Bryan kom just och talade om för mig att salen vet, sa hon torrt. Som täckmantel sa han att han kommit för att fråga om sina skjortor. Han och hans förbannade skjortor. Mötet är avtalat till imorgon vid en sjö ungefär 5 timmars ridväg norrut. Pellivar och Arathel är redan på väg. Aiblin också. Det blir ytterligare ett starkt adelshus. Det var mer än Lilaine och Romanda ansåg att jag behövde veta, sa Egwene, precis lika torrt. Nej, om hon så tillbringade 100 år med att bli föst hit och dit, eller 50, eller 5, så skulle hon inte duga bättre till någonting. Om hon måste växa, så måste hon växa nu. Åh, blod och förbannad aska, jämrade sig Sean. Jag står inte ut. Vad sa de? Hur gick det? Ungefär som vi hade väntat oss. Egwene log förundrat. En förundran som färgade av sig på hennes röst. Schwa, de lägger salen i mina händer. Precis som om jag hade sagt åt dem vad de skulle göra. Det sista ljuset var på väg att försvinna när Shariam kom fram till sitt lilla tält, till och med mindre än Egwens. Om hon inte hade varit krönikornas väktarinna skulle hon ha fått dela det med någon annan. Hon kröp in och han nätt och jämnt förstod att hon inte var ensam innan hon blev avskärmad och nedslängd framstupa på bädden. Hon försökte skrika. Men hörnet på en av filtarna trycktes in i hennes mun. Klänningen och särken svällde upp runt hennes kropp och sprack som en såpbubbla. En hand strök henne över håret. Du skulle hålla mig informerad, Shariam. Flickan har någonting i kikaren och jag vill veta vad det är. Det tog lång tid att övertyga besökaren om att hon redan hade berättat allting hon visste. Att hon aldrig skulle tiga om så mycket som ett ord, inte så mycket som en viskning. När hon äntligen blev lämnad ensam med sina blåmärken låg hon hopkrupen och snyftade medan hon bittert önskade att hon aldrig någonsin hade talat med en enda syster i salen.